Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja men visst, du lyssnar förstås på Sinnessjukt med mig Christian Dahlström och det har blivit dags för den andra delen av intervjun med Pebbles Carlson Ambrose. Ett avsnitt som är möjligt tack vare alla er som nu har blivit patroner på patreon.com. Jag är otroligt tacksam för det, ska ni veta. Vi är redan uppe i $62 per avsnitt. Och nya patroner trillar in varje dag, vilket gjort att jag nu dessutom har bestämt mig för att om eller när vi når $200 per avsnitt så slutar jag ta in företagsspons i podden helt och hållet. Inte för att företag kör för att få sponsra podden direkt, men min plan har å andra sidan då aldrig varit att tjäna pengar på podden. Så om jag bara får betalt för mitt arbete av er istället så fokuserar jag hellre mer tid på innehållet helt enkelt. Det gläder mig dessutom att alla verkar ha fattat hur man får tillgång till dokumentavsnitten när man har skaffat Patreon-konto. De ingår inte på $1-nivån utan bara på nästa nivå och uppåt, alltså $3 och uppåt. Vilket jag kanske var otydlig med, men nu säger jag det igen och jag har förtydligat det på Patreon också. Ingen ska behöva känna sig lurad. En oväntad effekt av att jag introducerat Patreon är att även de som inte har Twitter kan kontakta mig nu. Någon som har lyssnat på podden redan från start för 5 år sedan berättade till exempel att hon försökt starta Twitterkonto 5 gånger för att skriva till mig men gett upp. Och sen berättade hon den mest fantastiska historien om hur hon har haft nytta av podden både privat och i jobbet som läkare. Uppenbarligen är det alltså lättare att skaffa Patreon än Twitter och när ni skickar meddelande till mig där får jag dem dessutom direkt till min mailkorg. Förresten har jag sett att en del av er har kvar Sinnessjukt Plus som jag ju prövade för ett par år sedan och det är supergulligt förstås, men avsluta gärna de prenumerationerna och bli patroner istället. Och om ni vill ha tillgång till plusavsnitten så kan ni bara säga till så ska jag lägga ut dem på Patreon också. Jag håller på för fullt med Margit Norell-dokumentären till Patreon. Ni som har Patreon kan följa mitt arbete där. Jag postar ibland och berättar lite om hur min research går till, vilka böcker jag läser just nu, vilka andra källor jag har hittat och så vidare. Det är också lite terapeutiskt för mig ska jag säga att skriva av mig eftersom det känns lite ensamt och förvirrande inne i den psykoanalytiska labyrinten ska ni veta. Så om ni vill hjälpa mig att hålla podden gratis för alla som behöver den in times of trouble och även lägga mer tid på att göra den så högkvalitativ som möjligt. Och för all del följa min resa in i galenskapen vad gäller Margit Norell och psykoanalytisk teori. Då går ni in på patreon.com/sinnessjukt. Länken finns i avsnittsbeskrivningen också. Okej, idag är det då äntligen dags för del 2 av intervjun med underbara Pebbles Carlson Ambrose. Den här gången talar vi om huruvida mammor med förlossningspsykoser kan vara farliga för sina barn, om hur det är att vara inlagd på psyket och ifall man vill ha besök av anhöriga eller inte, men också om hennes ambivalens inför att umgås med folk som har betalt för att göra henne sällskap. Lite grann om ifall man som anhörig ska spela med i hallucinationer och vanföreställningar eller inte. Och om det sorgliga faktum att psykiskt sjuka människor dör så långt i förväg. Nästa del kommer inom en snar framtid och där pratar vi om arbetsmarknaden, om Försäkringskassans absurda inställning till att få ut folk i arbete. Vi pratar om sociala medier och om antipsykotiska mediciner. Jag är som ni förstått väldigt förtjust i Pebbles och det verkar som att ni också har tagit henne till era hjärtan. Så luta er tillbaka, spetsa öronen och gör er redo för del 2 av intervjun med Pebbles Carlson Ambrose. Från Roslagsgatan 19 den 18 februari. Varsågoda. Du berättar om första gången du fick en psykos efter din andra förlossning. Då var du nyskild också. Och du skriver att du fick paranoia och trodde att du var förföljd och att du därför tog med dig ditt lilla barn till polisstationen för att göra en polisanmälan. De skjutsade dig till psykakuten som ville lägga in dig, men det ville inte du eftersom man då inte fick ha med sig barn på avdelningen. De gick till slut med på att låta dig åka hem och få vård hemma av ett ambulerande psykiatriteam. Och för dig gick det här bra och du kände dig, vad jag förstår, lyssnad på och respekterad och så vidare. Och jag tyckte det var fint att läsa. Samtidigt tänker jag att det måste vara en svår avvägning också, för att en psykotisk förälder kan ju vara farlig för sitt barn också. Har du tänkt i de banorna också, eller hur resonerar du?
Ja, det här är jättemånga sjuksköterskor faktiskt som har frågat mig, som jobbar som sjuksköterskor i psykiatrin, om just den här händelsen då. Jag har varit med i en undersökning om psykossjuka mammor. Och det är väldigt liten risk faktiskt att psykos sjuka föräldrar, kvinnor dödar sina egna barn. Det är väldigt ovanligt. Det är bara någon procent.
Nu tänkte jag kanske råka ut för olyckor och sådär.
Kan tappa sina barn eller man glömmer bort dem eller man gör någonting annat och så. Men det finns, alltså när kvinnor har dödat sina egna barn så har de ofta haft psykoser.
Okay.
Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Mm. Så det är inte helt fel liksom, tanke. Jag tror att man gör väldigt olika i olika landsting nämligen. För i Stockholms läns landsting, då sa de till mig så här, ja, men om du går med på liksom att vi kommer hem till dig då, ett psykiatriskt team kommer hem till dig och tittar till dig och ser att du, och då kom de 3 gånger i veckan då under en period och kom hem till mig och tittade liksom hur barnet mådde och att jag mådde bra och så. Och då ringde de ju liksom till min mamma och till min man då, som var pappa till barnen. Och de hjälpte ju mig att ta hand om barnen då, såklart. Och de, alltså den här psykiatripersonalen kontrollerade då både med min mamma och liksom att det var någon hemma hos mig, liksom. För som sagt, man får inte ta med sig barn in på psykavdelningen då, även om de är väldigt små. Och jag ammade då också, att om man lägger in en kvinna, alltså man slärar på kvinnan och barnet och så, och ger kvinnan medicin, måste man sluta amma. För att hjärnmedicin går över i bröstmjölken. Och så, och hjärnmedicin är då, alltså det som antipsykotika gör, laborerar med olika dopaminnivåer i hjärnan då. Och det finns inga studier undersöker på barn eller på gravida kvinnor då. För att man vet inte vad de här medicinerna gör mot en väldigt liten hjärna. Till exempel när man är gravid då, eller... så att man ska absolut inte ge bebisar liksom, eller bebisen får ju då den här medicinen. Och då när man gör det, om man särar på barnet, då måste man avbryta amningen. Och då kan man förstöra liksom en del av relationen mellan mamman och barnet. Och det är väldigt viktigt att man är nära. Och jag tror att Stockholms läns landsting har det oftare som policy, att man inte försöker sära på mamman och barnet. Men att man gör hembesök då hos de här patienterna. Och sen gjorde de hembesök hos mig en period. Och sen fick jag komma på besök då till öppen psykiatrin. Och då tog jag med mig barnet. Och då var jag också där 3 dagar i veckan tror jag. Liksom och visade upp mig och barnet och kollade att alla mådde bra och så. Och sen
fick jag... Förlåt att jag avbryter, men kändes det liksom lugnt för dig också? För att jag menar, du var ju paranoid och
Jag vet själv från min mamma som också var, som hade schizofreni och var paranoid. Hon ville absolut inte ha kontakter med myndigheter eller whatever. Liksom. Men du tyckte ändå att det kändes okej att folk kom hem till dig, att du var tvungen att gå dit och alltså, visa upp dig? Eller?
Jag tyckte att det var jobbigt och socialtjänsten kom hem till mig också och gjorde 3 besök och jag träffade dem och så. Och jag var liksom arg för det var någon sorts övervakningsfunktion liksom. Men om jag inte gick med på det då skulle de lägga in mig. Typ, alltså det fanns ju ett hot liksom, uttalat då, så, som gjorde att jag liksom fann mig i det här. Då. Men nu efteråt så är jag ju tacksam att,
de gjorde det.
Ja. Precis, då var jag ju liksom arg för att jag tyckte liksom att de här människorna var dumma i huvudet. Men nu är jag ju väldigt tacksam för att de liksom hade koll på den här situationen på något sätt. Men jag har pratat med människor som kommer från Västra Götalands regioner. Alltså i Göteborg och så.
Mm.
Och då träffade jag en sjuksköterska och hon hade haft 3 fall då av kvinnor som hade fått förlossningspsykoser. Och då hade man särat på kvinnor och barnen i alla de här 3 fallen som hon hade mött på. Det är väldigt ovanligt med förlossningspsykoser jämfört med förlossningsdepressioner till exempel, som är mycket vanligare. Så hon hade jobbat i 10-15 år som sjuksköterska och hon hade mött 3 personer med psykos. 3 mammor med
psykos. Det var 1 på 1000 eller så. Som
ja, så att under ett väldigt långt yrkesliv hade hon bara träffat på 3.
Och alla 3 gånger hade de särat på dem.
Ja, men det var i en annan region då, eller ett annat landsting.
Men som, jag tolkar det som att du tycker att man ska försöka att inte sära på barn och mamma i,
ja, jag var väldigt tacksam att de inte gjorde det mot mig. För hade de särat på oss då hade jag varit väl där efteråt. Alltså nu då hade jag varit väldigt här, men nu tycker jag att...
Men du är med på att det, ibland så kanske det kan finnas skäl att göra det också ifall mamman är väldigt psykotisk eller visar upp våldsamt beteende eller vad man nu kan.
Ja, precis.
Ja, jag tycker det bara låter som en jävligt svår avvägning för en enskild person att göra. Avvägning.
Liksom. Men när man har så särat på barnen, då är det ju oftast missbruk också inblandat.
Just det.
Om mamman missbrukar. För om mamman missbrukar... Droger går ju också över i bröstmjölken till exempel. Och, så. Och då är det ju kanske meningen att man måste sära på barnen. Liksom. Och om mamman säger att de ska döda barnet eller tänker göra något farligt eller inte vill ha barnet eller så. Då är det ju liksom en annan femma. Liksom.
Mm.
Men jag tycker att det är en svår fråga. Men det är jättemånga i vården som inte vet hur man ska göra i den här situationen.
Mm. Du, jag undrar lite grann kring det här med diagnosen också, för du fick ju en förlossningspsykos då, men senare när du fick återkommande psykoser då så fick du diagnosen schizoaffektivt syndrom som sagt, och jag tänker, räknas fortfarande den första psykosen som en förlossningspsykos då, eller reviderar man den diagnosen och ser det som ett symptom i symptombilden av ett schizoaffektivt syndrom eller så, vet du det?
Ja, alltså den första... Om man bara har fått en psykos så ser man det som en reaktiv psykos. Alltså som en reaktion på en händelse liksom. Men när man får flera skov då tar man med den första psykosen och ser det som liksom ett händelseförlopp. Att det ingår liksom i diagnosen. Okay. När man får upprepade skov då.
Men kallar man det fortfarande för en förlossningspsykos då? Det första?
Ja, det kan man ju göra. Men...
Okej. Okay. Ja, det är... Inte viktigt, jag bara av nyfikenhet.
Nej, men man väger in alla liksom, psykotiska episoder.
Du, efter din andra psykos var du ju så pass sjuk då så att du, eller av dina anhöriga till slut, lyckades få dig tvångsintagen. Och det kan ju vara en väldigt traumatisk upplevelse såklart. Och du beskriver väldigt fint hur viktigt det var för dig att få besök av dina anhöriga när du var inlagd. Och då skriver du så här: många har frågat mig om man ska besöka folk som ligger inne. Jag fick inte alls många besök, men de jag fick betydde jättemycket för mig. Omtanken har värmt i många år efteråt, även om mötet då inte verkade så meningsfullt kanske. Att någon gav mig en kram, tänkte på mig och köpte cola och salta fiskar lyste upp. Att anhöriga kom i rena kläder och kärlek betydde hela världen för mig just då. Jag vet att jag inte delar den upplevelsen med alla. En del vill må dåligt i fred och orkar inte ta in någon alls. Men jag tror de flesta vill att någon bryr sig om dem. Slutcitat. Jag tycker det var en väldigt fin beskrivning. Och jag tänker att om man ska försöka översätta det här till ett tips till den som lyssnar. Och du får såklart protestera om jag tolkar dig fel här. Men kanske att man ska utgå ifrån att den som blir sjuk vill ha besök. Och kanske till och med var lite påstridig då, om man misstänker att den som är sjuk avböjer mest av allt för att man skäms. Det kan ju vara liksom fint att sända signalen att man inte tycker att det är någonting att skämmas för i det fallet. Men då att man kanske ska backa om personen är väldigt tydlig och ihärdig med att den inte vill ha besök. Och att man då förstår att det är för att den helt enkelt inte orkar eller behöver tid för sig själv eller så. Är det en okej tumregel tycker du? Eller hur skulle du formulera en sån tumregel?
Ja, för det mesta vill jag faktiskt ha besök. Och när jag lägger inlägg också när jag är sjuk och är hemma. Att folk bryr sig om mig och liksom min mamma kommer och köper mat. Eller folk går och handlar saker och så. Men ibland när man är riktigt, riktigt dålig liksom. Det beror på också vem det är. Alltså ibland vill man inte visa hur sjuk man är. Man vill inte visa sina fulaste sidor liksom. Man vill inte att folk ska se när man är som sämst. Jag frågade en behandlingsansvarig som jag satt och pratade med om det där. Om mina barn då. För de är ju ändå hemma i liksom mitt det här hemska. De ser ju allting på något sätt. Ibland har de ju varit hemma hos sin pappa då när jag har varit väldigt sjuk. Eller hos min mamma har varit barnvakt och sådär. Men de ser ju ändå det där fula på något sätt. Och då sa den här kvinnan så här. Ja, men ja, jag vet att barnen ser liksom när man faller. Men de ser också när man reser sig igen. Och det är, och då är det viktigt liksom att man visar barnen så här, okej, det här, nu följer jag ihop, pladask och misslyckades väldigt mycket och det var väldigt jobbigt och allting. Men jag tog mig ur den här situationen och jag gjorde det här och det här och det här och det här för att ta mig ur den här situationen. Och då ledde det till X eller Y liksom. Och jag tror att barnen kan lära sig någonting av det där liksom, för det är ju en ärftlig sjukdom. Ibland vill man ju faktiskt inte att folk ska se en sämsta sidor, men om folk gör det, om man visar sina sämsta sidor och så och de tycker om en i alla fall, liksom att de älskar en ändå fast man har de här felen och bristerna, då känner man sig ju väldigt älskad. Det kan ju bli väldigt fint också att man vågar liksom utlämna sig till andra människor och lita på att liksom nätet håller. Liksom.
Men jag tänker så här, nu har inte jag varit intagen själv, men jag känner ju folk som har det och jag tänker att en del kanske utgår från att man inte vill ha besök. Och det kan jag tänka är, liksom, är fel.
Ja, jag tror att de flesta faktiskt vill ha besök. Det tror jag faktiskt.
Så man ska inte utgå från det utan man ska fråga och visa att man inte tycker att det är konstigt. Att man vill komma dit om de känner för det.
Alltså om man ringer och säger så här, hej, vill att de ska ha besök. Och de är lite så osäkra. Nej, men det är lite mycket. Eller jag är lite sjuk. Eller det är lite jobbigt. Och så här, ja, men jag kan köpa mer än någonting. Är det någonting du behöver?
Ja, smart.
Då säger de oftare, jag skulle vilja ha lite godis. Eller jag skulle behöva cigaretter. Eller du ska gå och handla det. Det är väldigt många som sitter och röker inne på de här olika avdelningarna. Jag är så glad att jag har slutat röka. Men det finns kanske, du kanske kan åka förbi hemma hos mig och hämta några kläder. Och, ja, det är...
Men det tänkte jag också på. Att,
det beror på hur länge man är inlagd också. Så
ja. För att, som du skrev, att ta med godis eller böcker, rena kläder och sånt där. Det tycker jag låter som ett jättebra tips. Förutom att det är mysigt och praktiskt så tänker jag att liksom, allt som signalerar att man inte gör skillnad på fysisk och psykisk sjukdom borde vara bra.
Ja.
Alltså, för det är ju en sak som man hade gjort ifall någon blev fysiskt sjuk.
Ja, om man nu precis. Då hade man ju gått och hälsat på den. Liksom.
Ja.
Och hjälpt dem med olika saker.
Jag tänker, du skriver också att du är kluven till att vara inlagd. Du önskar att det var möjligt med hembesök i större utsträckning, fast inser samtidigt att det förstås är en ekonomisk fråga också. Men du skriver också att för en del patienter kan det vara bra att komma hemifrån. För de som inte kan ta hand om sin hygien eller vad det var. Kan du utveckla lite grann vad du menar?
Ja, alltså en del människor är ju jättesjuka och de gör väldigt mycket saker hemma då. Tar hand om andra människor och så. Och om man tar den här personen från den här miljön då som kanske inte är så positiv för den här personen. Och då får ju den vila ut liksom på sjukhus. Och alla förstår att den är sjuk och att den ligger på sjukhus och att man måste hjälpa den personen på något sätt. Och då kan andra då ta hand om barn eller andra saker som den här människan gör. Och förstår liksom att den personens situation är liksom ohållbar. Den har blivit sjuk på grund av en ohållbar situation. Och då börjar ju människor runt omkring den här personen hjälpa till. Och så. Och då är det ju väldigt bra för den att vara på sjukhus. Men när man är inlagd så är det en massa andra patienter där. Och många av dem är jättesjuka. Och när man är där inlagd på en avdelning och sitter och pratar med de här andra patienterna, de är ju rätt snurriga i tratten också. Och då kan man ju snurra ihop saker tillsammans då, med liksom andra patienter. Och det finns många patienter som är, alltså man är ju inlagd mot sin vilja då, om man är farlig för sig själv eller andra. Så det finns ju vissa personer då som är suicidala, och sen finns det ju farliga människor här inlagda. Det har ju varit helt vidriga fall då som har hamnat i pressen. Patienter som har våldtagit andra patienter, och det är vårdare som har våldtagit patienter på BUP. Jag vet inte om du såg det på Uppdrag granskning. Det var ju helt sinnesrubbat. Man blir inlagd på BUP för att man är skör, och då blir man våldtagen vårdare liksom. Ja. Det är, alltså det är helt, och ibland inne på sådana mentala avdelningar, det är ju ganska snurrigt där alltså. Och man är inte sån, det är liksom mest förvaring, och det är kanske inte så en helande miljö. Alltså, det är kanske så att man egentligen borde ha åkt på spa istället. Liksom. Mm, mm. Det hade kanske varit mer meningsfullt. Liksom. Det var en vårdare som sa det till mig, att jag önskar att jag kunde skicka folk på spa. Så. Mm. men det är ju som sagt, många har ju dålig ekonomi och har inte råd med det. Liksom.
Det skriver någonstans i boken också, att ibland så är den bästa behandlingen du kan få att bara få liksom ligga och vila liksom. Ja. Eller att du ibland uppfattar att vården kan vara liksom besatta av att de måste intervenera, eller vad säger man? Men ja, att du kanske ibland inte behöver det.
Nej, men precis. Många säger så att man kan inte vila sig ur en depression, eller man kan inte, utan att man måste göra något och man måste aktivt förbättra sitt liv och sådär. Liksom. Men ibland är det så att man är, liksom, att det handlar om återhämtning, att man måste återhämta sig. Och så, men förr i tiden så hade de ju så här roliga doktorer som man ser i filmer, så där. De kommer lite svart väska och ordinerar luftombyte liksom. Och vet du vad, ibland tror jag faktiskt att det skulle vara jättebra. Jag tror jättemånga människor som mår superdåligt skulle må jättebra av att vara några månader på landet. Så här.
Mm. Det var alltså ju lite grann tanken med mentalsjukhusen också.
Ja, att de låg på så här fina områden.
Ja. Utanför städer och så vidare. Ja. Så delvis kanske i och för sig också för att de inte ville ha dem i städerna. Men jag tror att det fanns en tanke där om någon slags spa.
Men det som händer liksom om man flyttar på en person då, det är att man tar ifrån dem, eller man flyttar på dem från en situation som har gjort dem sjuk och sätter dem in i en helt annan situation. Men sen då, när man flyttar tillbaka den här personen till sin gamla miljö igen då, då blir den ju sjuk igen och igen och igen. Alltså det, man måste ju förändra saker. Mm. Och när man är som sjuka så har man inte kraft och kapacitet att göra det. Men med människor som deprimerade till exempel, de kan ju äta antidepressiva då. Och då får man ju liksom en liten uppåt period liksom. Men, och då när man får kraft, då får man ju kanske kraft att förändra sin situation. Och sen när man har förändrat sin situation och mår bra igen, så kan man ju sluta ta de här antidepressiva då. Men nu tycker jag att många människor äter antidepressiva för att klara av liksom ett liv som de inte kan ändra på. Och då äter man antidepressiva i liksom all evighet för att man inte kan förändra sin situation. Mm. Men om man äter dem så kommer man i alla fall iväg till jobbet liksom. Men det är inte det som är egentligen funktionen. Det är inte för att man ska liksom tolerera och överleva liksom i en situation. Men det är många som kanske inte har kraft eller möjlighet eller förmåga att förändra saker och ting. De har massa skulder och de kan inte flytta och de dras med sitt trista jobb och de söker nya jobb och de får inte jobb. Alltså att många människor har fastnat liksom inlåsta liksom i ett läge där man inte känner att man kan påverka liksom. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du har ju boendestödjare numera, vilket jag läste i en intervju där du skrev eller sa att det har underlättat väldigt mycket, inte minst för din dotter Hanna då, som tycker att det har varit avlastande för henne. Nu har hon i och för sig flyttat hemifrån dem, men samtidigt så skriver du att det kan vara jobbigt att umgås med folk som har betalt för att vara med en. Du skriver till exempel att det kändes som om hela universum hade betalt för mina problem utom jag. Kan du berätta lite mer om hur det känns?
Jag hade ju väldigt många kontakter med olika myndigheter. Jag pratade med Försäkringskassan, jag pratade med socialtjänsten, jag pratade med liksom psykiatrin och jag blev skickad på olika kurser. Det är ju helt löjligt hur mycket kontakter man kan ha. Liksom. Jag pratade med en person som berättade om en kvinna som hade ett son med väldigt grav autism. Och hon hade liksom 40 myndighetskontakter som hon skulle ha någon sorts ongoing relation med. Liksom. Och sen liksom några anställda då som jobbade för han hade så här LSS.
Mm.
När man är psykotisk och sjuk, då ska man, förväntas man ha liksom en massa pappersbrevväxling med massa olika människor fast man är helt knäpp i tratten. Liksom. Och mycket av mina problem handlar ju om att jag inte hade pengar. Liksom. Att jag måste fylla i papper hit och dit för att annars får man inga pengar. Liksom. Men alla de här människorna, de tjänade ju lön och har liksom vettiga löner och pengar och så. Så ibland tänkte jag så här att om man bara gav mig pengar så skulle jag inte behöva alla de där personerna. Mm. Och då skulle inte de behöva en himla massa löner och allting. Alltså ibland tänker jag så här att man skulle kunna spara väldigt mycket pengar liksom, om samhället ska spara väldigt mycket pengar om människor slapp sitta och fylla i 7-12 miljoner blanketter liksom.
Men du skriver också mycket om den här känslan av att du tycker att det är fint att man, alltså i någon slags välfärdssamhälle, att folk får betalt för att vara med människor som har det tufft under en period. Men å andra sidan kan du tycka att det känns jobbigt också och lite, vad ska jag säga, falskt, eller jag vet inte, vi hittar inget bra ord för det, men att folk så att säga bara är med dig för att de får betalt för det. Och att den skillnaden kunde vara, att det kunde kännas väldigt olika dagar eller olika liksom,
ja,
ambivalens.
Ja, alltså nu efteråt så kan jag känna att det var väldigt vackert att jag blev buren av samhället när jag liksom behövde det och jag var väldigt sjuk. Och jag är väldigt, väldigt tacksam för det. Men anledningen också, en av anledningarna till att jag är tacksam för det är ju för att jag är fortfarande inte kvar, jag är inte kvar i den situationen. Men när jag var i den situationen, ibland är det liksom plågsamt tydligt att de här människorna är bara umgås med en för att de måste. Och de här sjuksköterskorna och människorna i psykiatrin, de kanske inte förstår själva att de sänder ut de här signalerna. Liksom. Ja. Bara, åh nej, nu kommer hon igen. Liksom. Alltså, att de inte förstår själva. Men min boendestödjare var jättesnäll. Och jag är väldigt tacksam för att hon har funnits i mitt liv. Och hon kom hem till mig i 6 års tid då.
Mm.
Och i början då, när jag sa till henne att nu kommer en person från socialtjänsten hem till oss här. Liksom, då blev ju min dotter ganska arg och kände att det var liksom invasivt och nu ska myndigheterna komma hit och granska mig och SOS ska lägga sig i mitt liv och det tar ju liksom emot att släppa människor in från en myndighet liksom hem till henne liksom. Men den här Ulla då, hon har varit helt fantastisk och har hjälpt mig med jättemycket grejer. Allt från att liksom städa till att fylla i blanketter och följa med på möten och ringa folk och hit och dit och så. Och jag hade mycket problem med socialtjänsten då. Jag blev utförsäkrad då i det här gamla systemet då med den här stupstocken. Och då sökte min läkare permanent sjukersättning för mig. Men det var 4 månaders handläggningstid för det. Så jag fick gå på socialtjänstpengar då i 4 månader tills jag fick det här beviljat. Och jag fattade inte hur man skulle kommunicera med socialtjänsten. Så att hon, den här boendestödjaren, var ju liksom utsänd från socialtjänsten för att ha kontakt med sig själv på något sätt. Det är ju någon sorts ironi i det då liksom. Mm. Att det är så krångligt att ha relationen med socialtjänsten så att de måste skicka ut en person till en som gör det liksom. Men hon hjälpte mig med väldigt mycket saker och hon har varit väldigt viktig i mitt liv. Så att jag är väldigt tacksam för att socialtjänsten gör jättemycket fina saker. Alltså de räddar liv och det är liksom verkligen samhällets sista utpost. Många tror att det är polisen som är samhällets sista utpost. Men det är verkligen socialtjänsten. De sitter där med alla konstiga fall som bara finns. Men när socialtjänsten gör fel, då blir konsekvenserna så otroligt stora för individen liksom. Och det är då man läser de här hemska sakerna som händer i tidningarna liksom. Och då, men när socialtjänsten gör rätt och så, då blir det ju liksom ingen nyhet här. Och socialtjänsten gör jättemycket fina saker, men när det blir fel, då blir det så in i helvete fel, alltså, ursäkta språket. Så därför är det väldigt viktigt att man granskar de här myndigheterna, alltså socialtjänsten och psykiatrin och försäkringskassan. Det är väldigt viktigt att media och andra människor granskar de här verksamheterna. För att när det blir fel så blir konsekvenserna för individen helt enorma liksom.
Mm. På ett ställe skriver du att när du har varit psykotisk och dina anhöriga har insett det så har de undvikit att bråka med dig om dina märkliga idéer och beteenden av rädsla för att du ska göra ännu mer fnattiga grejer som du skriver. Och du tycker att det kanske är klokt att göra så. Och sen under perioder efter psykosen eller psykoserna, när du istället har blivit deprimerad, så har de till slut blivit liksom uppgivna och arga på dig. Men även då ofta undvikit att visa det för mycket för dig, vilket du också verkar tycka rent generellt kan vara rätt bra, eftersom du ändå har varit så pass skör då att du liksom inte kan stå till svars för det i vilket fall som helst. Och istället har de väntat till dina bättre perioder med att ta upp olika konflikter och sådär, vilket du verkar tycka är en bättre idé. Samtidigt så skriver du på ett annat ställe att en sak som har förbättrat din och din mammas relation är att hon blivit lite tuffare mot dig när du är paranoid eller tjatig. Så du skriver att hon tidigare har kämpat så hårt för dig att hon själv blivit sjukskriven under en period, vilket jag tror är rätt vanligt, men att hon numera kan säga till dig att men, det där får du ta med din behandlingsansvarig eller så. Det kommer fler lyssnarfrågor sen i slutet om hur man som anhörig kan hjälpa den som mår dåligt, men jag tyckte att det var intressant att du tyckte att lite tough love kan göra susen ibland.
Ja, det är faktiskt 2 liksom svar jag skulle vilja svara. Det ena är liksom att om man gör elaka saker under en psykos, man är taskig mot andra människor och säger elaka saker och så, då måste man efteråt be om ursäkt. Alltså det är liksom den ena. Men sen den andra frågan, det är många anhöriga som frågar mig så här, ska man spela med när folk är sjuka? Om folk sitter där och pratar om utomjordingar eller möjliga konstiga saker, eller att de har en komplott som de tror på och sådär. Ska man säga då, nej men jag tror inte på dig liksom. Jag tror att du har en psykos. Jag tror inte att det du säger är sant och så här. Ska man spela med i den här komplotten då? För att om man har en person som pratar om en konspirationsteori i flera år, då blir det ju liksom inte, om de säger så här, jag är buggad liksom, jag har mikrofonen här. Då blir det liksom inte meningsfullt att säga emot då 20 gånger om dagen eller 100 gånger i veckan. Och så till slut bara, ja jag orkar liksom inte bry mig. Jag tycker, för att ibland, om man spelar med liksom i den här personens tankar, om man inte gör det, då kanske man inte kan göra vissa hjälpinsatser. Liksom, att om jag sitter och säger så här, men jag tror inte på dig, jag tror att du har en psykos, jag tror att du hittar på. Ja, då blir den arg på dig och då får du inte komma dit. Det kanske är viktigare att du får komma dit. Så att om du säger, ja, jag förstår att du har rätt liksom. För att annars kan man inte komma dit och göra de där hjälpinsatsen och vara hos den där personen och se hur det går eller hur det funkar eller så. Så ibland tror jag att man måste spela med för att annars blir man inte insläppt eller att man inte får...
Att målen helgar medlen.
Ja, alltså jag tycker att det är lite svårt. Man, för att psykiatripersonal säger alltid så här, du ska inte spela med, du ska säga att det inte... Men om den här personen då stänger dig ute från ditt liv, då vet du ju inte vad den gör och då kan du inte liksom... se vad den håller på med. Så att det är faktiskt lite svårt. Men om den här personen återhämtar sig, det finns ju folk som inte gör det. De har ju sin liksom, konspirationsteori som de aldrig släpper. Liksom. Men alltså, det finns ju helt vanliga människor som inte har psykoser som går runt och tror att det finns utomjordingar. Alltså, och de är inte sjuka i någon klinisk bemärkelse, utan de bara tror det. Liksom. Eller tycker det, eller upplever det som sant. Så ibland vet jag liksom inte. Det är ju kanske inte meningsfullt att sitta och, har man olika åsikter om det så har man det och så liksom blir det inte meningsfullt att fortsätta prata om det. Men
många av de här sjuka människorna vill ju ingenting annat än att prata om de här paranoida idéerna ja. De har. Till skillnad från folk som kanske tror på UFO och kanske kan lägga det åt sidan ett tag.
Ja, jo, det är klart. Då, om man tror på UFO så, och den andra inte tror på det, då byter man samtalsämne och börjar prata om någonting annat. Liksom. Men ibland tror jag faktiskt att man måste spela med i folks grejer. Om det är så att man inte får hjälpa den här personen då.
Men du köper ändå att grundregeln ska vara att man inte gör det om det inte är
nödvändigt. Ja, grundregeln är det. Och särskilt också om personen har haft en psykos. Och sen släpper den här psykosen och den liksom klingar av. Jag hade en period liksom i 2 veckor då när jag inte var säker på vad som var sant och vad som inte var sant. Och så här. Och då är det väldigt viktigt att man får det liksom verkligheten confirmed, att
bekräftad
jag, att folk bekräftar liksom, att du har varit sjuk, det där har inte hänt, du behöver inte vara orolig liksom.
Du, det är ju så att psykiskt sjuka människor dör i genomsnitt 15-20 år tidigare än befolkningen i övrigt, där en stor del av förklaringen vad jag förstår är att man dels inte söker hjälp för kroppssjukdomar när man borde och dels att vården har en tendens att inte ta psykiskt sjuka människors kroppsliga besvär på lika stort allvar helt enkelt. Du berättar i bloggen som blev en bok om en gång då du gick på en gynekologisk undersökning för att screena mot livmoderhalscancer och du skriver att ett av skälen till att du gick dit var att du just hade läst om den höga dödligheten hos människor som har schizofreni rent generellt då. Och jag tycker det är oerhört sorgligt att människor med psykisk sjukdom dör så mycket tidigare, men samtidigt fantastiskt att läsa att någon som likt du själv får hjälp mot psykosen och då i varje fall delvis återfår sina liksom, kognitiva och fysiska förmågor och att man då kanske kan ta till sig den här typen av goda råd och på något sätt orkar ta hand om sin kropp och därmed förhoppningsvis då lever längre. Det är ju en otroligt upplyftande följdeffekt av bra psykosbehandling som dessutom inte har varit tillgänglig i mer än ett par decennier. Eller hur tänker du?
Jo, det där är jätteviktigt. Alltså, det är verkligen så att det finns flera undersökningar som visar att psykospatienter dör 15-20 år kortare än alla andra. Och då när de har gått igenom ett jättetrassligt liv och haft jättejobbiga sjukdomar och allting, som tack för det så dör man knallfall före alla andra då. Så när man äntligen kommer ut på andra sidan och börjar bli lite vettig i pallet så dör man liksom. Och det, när jag fick den här informationen då av olika läkare och sådär, då var det så här, ja men liksom, man bara, ja tack för den liksom. Men då har jag liksom läst den här undersökningen och tagit reda på vad det här och jag har googlat mig trött och pratat med olika människor i olika patientföreningar och så här. Och de vanligaste dödsorsakerna är inte, alltså dödsorsakerna är till exempel rökning, suicid.
Väldigt många som har psykoser röker ju väldigt mycket.
Ja, och det är suicid och det är massa olika problem, alkohol, missbruk och överdoser och det är massa sånt liksom. Men det är det som alla tror att psykospatienter dör av. Men de vanligaste orsakerna till att psykospatienter dör tidigt, det är för att de har hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Och då försökte jag ta reda på varför det är så vanligt att psykospatienter just dör i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Och då är det för att när vi går till vanliga, till en vanlig doktor, till vårdcentralen och så, då tar inte de oss på, på allvar. När vi säger att vi är ont någonstans eller är stressade eller har jättemycket problem och så, då tror de att det är psykiskt. Och de bara, gå till psykiatrin, gå till psykiatrin, gå till psykiatrin. Och de tycker inte att psykpatienter är tillitsfull, att vi inte...
Går att lita på.
Jag går att lita på. Och att att vi, när vi berättar, att de inte tror på oss helt enkelt när vi förklarar våra somatiska problem. För det finns jättemycket fördomar i vården. Mm. Så när man kommer med kroppssjukdomar så tycker de inte att vi är tillförlitliga som patienter.
Förlåt att jag avbryter, men jag har en historia som jag läste i Maria Borelius bok Bryt det sista tabut, som kom ut 2014. Där hon har intervjuat massvis med människor, politiker och sjukvårdspersonal och sådär. Och där intervjuade hon en, om jag minns rätt nu, en relativt nyexad sjukgymnast som började på en rehabavdelning på ett såhär, universitetssjukhus i Sverige. Och så hade de fått in en person som hade försökt begå självmord då och fått skador, alltså ja, kastat sig ut för ett, ja, men en bro eller vad det nu var, jag minns inte exakt. I alla fall så sa han att ja, men en person, och då liksom, ja, hon var nyexad och bara, ja, men då kör vi igång det här rehabprogrammet som är standard för den typen av skada som hon eller han hade fått. Och då så sa de att nej, men det där är ett självmordsfall, så här, då drar vi inte igång stora batteriet, utan då beskrev hon det som att då fick jag rota fram en sån här träningscykel ur källaren typ, som den här personen fick rehabba sig med. Nu kanske det här inte tillhör det vanliga, men de kanske inte tas på allvar ens när man har konstaterat skadorna i vissa fall heller.
Ja, jag vet. Alltså det är jättetråkigt. Men det är jättemånga i den vanliga kroppsvården som håller på med somatik då, som har jättemycket fördomar mot psykiatripatienter. Alltså, psykiatriker är ju faktiskt väldigt duktiga läkare i den bemärkelsen att de lyssnar på sina patienter. Det ingår Nej, men väldigt många på det psykiatriska fältet. Det ingår ju liksom i deras arbetsuppgifter att lyssna på vad patienten har. Och så ställer man diagnosen mycket baserat på personens privata berättelse. Liksom. Hur de upplever sig själva och vilka symptom de har och så. Man observerar ju såklart patienter också. Men det är massa... andra saker. Men det är verkligen hemskt ibland hur man kan bli bemött liksom, av den somatiska vården. Och det är ibland det där att man inte ska slösa pengar på knäppnötter och liksom så. Alltså, men jag tänkte på det då när jag fick den här informationen. Först blev jag ju väldigt ledsen och bara, jaha, liksom... Är det här mitt öde liksom? Jag är en liten blipp i statistiken liksom. Men så tänkte jag så här, vad kan jag göra mot det här då? Och då tänkte jag så här... Och då fick jag den här kallelsen till den här screeningen då. Det finns 4 olika screeningar i Sverige som man kan göra, som man får kallelse gratis då från landstinget. Och då är det för kvinnomammografi då och gynekologisk cellprovtagning. Och det är livmoderhalscancer då och bröstcancer. Och sen finns det en tarmcancer för båda könen som man gör när man är väl gammal. Och så är det en till. Det finns 4 olika screeningar som landstingen har. Då. Och nu har man faktiskt i Stockholms läns landsting tagit bort avgiften för mammografi till exempel. Så det är gratis att göra det. Och då när jag gick på den här gynekologiska cellprovtagningen. För då tänkte jag så här. Många människor som är väldigt sjuka, de går inte på såna här screeningar. Och då missar man. Och då är det ju risken mycket högre att man får cancer. För att om man upptänker cancer i väldigt tidigt skede. Så då dör man ju inte av den här sjukdomen. Så att om du har liksom diagnoser och inte har gått på sina screeningar, gör det. Har du en anhörig som har psykossjukdomar, ta med dem på de här mötena, släpa folk dit liksom, kör folk i bilen dit och hämta dem därifrån och liksom gör en grej av det, åk tillsammans och gör båda liksom mammografi samtidigt och så. Men alltså det var ganska konstigt för att jag bor i Söderförort då, som inte är liksom de finaste kvarteren, och då hör jag till Gullmars plans barnmorskemottagning. Och när jag kom dit då med min kallelse så var jag så här, det är ju ganska obekvämt att gå på sådana där grejer. Men jag bad den här kvinnan om ursäkt då och sa att jag är ledsen att jag liksom inte dök upp på rätt tid och jag hade bokat om den där 3 gånger och jag hade varit en jättejobbig patient och så här. Och då sa hon till mig så här, men du är ju här nu. Det är jättebra att du är här nu liksom. Så då blev jag så himla lättad och glad. Och då frågade jag henne hur många är det som går på den här undersökningen. Och då sa hon till mig att det är 30% av kvinnorna i söderförort som går på en gratis undersökning mot cancer. 30%. Så att 70% går inte på den här gratis undersökningen från cancer. Och då tänker man så här, alltså om man vill höja sina odds i vardagen, då måste man ju liksom göra den här typen av undersökningar. Men om man tror att man har fått cancer, eller man tror att man ska få en hjärtinfarkt, eller man tror liksom att man verkligen är sjuk och läkaren liksom vägrar att lyssna på en, då måste man stå på sig. Man måste ringa, man måste vara jobbig, man måste prata med folks chefer, man måste liksom ha anhöriga som är jättejobbiga. Liksom. Man måste stå på sig liksom. Och det är ganska jobbigt när man är skör och svag och man vill inte bråka med hela universum och så. Men tjata liksom.
Ja, men då tänker jag att de här antipsykotiska medicinerna som du tar och som min mamma tog sista åren i sitt liv. Alltså jag hyser inga illusioner om att de är biverkningsfria och supereffektiva alla gånger. Men många gånger så hjälper de väldigt mycket och gör att man mår bättre, att man får energi och gör den här typen av saker. Och det tycker jag är fantastiskt egentligen.
Ja, alltså det finns ju väldigt många bieffekter av antipsykotika. Övervikt till exempel är en av dem. Och det är därför många människor ibland slutar att ta sin medicin. För att de upplever att det är ett större stigma att vara tjock än att vara knäpp. Liksom. Mm. Och det har varit ett ganska stort problem. Och nu har det ju kommit lite nya antipsykotika på marknaden. Då, som har verkligen försökt jobba bort den här bieffekten.
Kan vi återkomma till det? För jag har några frågor om det alldeles strax. Men vet du, jag har en annan fråga som jag tänker.
Säga så här att när en del personer som äter antipsykotika går runt och är lite liksom zombie-liknande eller lite konstiga eller inte riktigt med, då är det ofta så att de är överdoserade, alltså de har för hög dos av medicinering. Okay. När man inte är psykotisk så ska man ha en underhållsdos och det ska vara en ganska låg dos för att förhindra nya skov. Så när människor går runt och är liksom man upplever att de har väldigt mycket bieffekter av medicin, då kan det vara så att doserna är för höga helt enkelt. Ibland är det så, särskilt på depåtabletter, att många psykiatriker kör på lite för mycket helt enkelt.
Depåtabletter är så sådana här långverkande?
Ja.
Den mycket spännande fortsättningen av den här intervjun får tyvärr vänta. Jag arbetar ju enligt Lex Birgitta-modellen i den här podden, där jag inte gör för långa avsnitt av omsorg för er lyssnare som bara klarar av min sensuella röst under kortare perioder. Se till att kolla in Pebbles böcker och följ henne på sociala medier. Hata mig på Twitter, älska mig på Patreon och ta hand om er, så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då!